Välkomna till veckomagasinet Samtidigt. Ni som tittar på YouTube, ni ser att det är lite förändringar, lite förändrad logotyp, lite förändrat namn, lite förändrad laguppställning. Ja. Vi kommer även kasta om lite grann i programmet. Laget runt kanske utgår eller möjligen lägger vi det sist. Allt för att få lite mer tempo. Och apropå tempo så ska inte jag bli så värst mycket mer långrandig, utan jag lämnar över ordet med varm hand till vår nya programledare Tina von Schinkel.
Tack snälla.
Kul att du är här.
Tack.
Roligt.
Ja, det är jättekul att få vara här och jag tänkte kanske skulle börja med att presentera mig lite.
Ja.
Och ni som har tittat på Riks har sett mig där några gånger. Jag brukar vara på Riks tillsammans med Rickard Sörman med ett program som heter Sörman och Tina, eller Tina Sörman kallar vi vad det heter. Och det sänder vi en gång i veckan och där pratar vi om lite olika ämnen, lite känsliga ämnen ibland och ibland lite mindre känsliga ämnen. Och vi tycker fritt, lite som vi gör här kanske.
Just det.
Och vad jag har gjort tidigare, jag är jurist. Jag är uppvuxen i Skåne vill jag säga, som ni hör allihopa.
Ja, nej det hörs inte.
Nej, det gör det tyvärr inte det. Jag fick inte lov att prata skånska hemma för mina föräldrar var från Stockholm. Så när jag kom hem så pratade jag i skolan, jag gått i skolan, pratade lite så. Då blev jag tillsagd att borta får du tala vilket språk du vill, men hemma talar vi svenska.
Oj då.
Så är det med det. Men i alla fall, sen jag är utbildad jurist men och den närmaste juristkarriär jag haft var på Skatteverket några år. Det var förfärligt kan jag säga.
Ja, det var förfärligt.
Jag fick rangen byrådirektör. Det var ju flott. Mm. Och sen så var jag några år som jobbade faktiskt på Svensk Damtidning. Hos min mamma, Agneta von Schinkel. Och där var jag reporter. Sen har jag varit på TV4 och gjort program. Och sen med längst tid har jag varit på en vin- och spritimportör. En av Sveriges största. Där var jag kommunikation- och informationsansvarig. Och sen har jag haft eget företag inom massa olika, framförallt heminredning och köksprodukter.
Ja.
Och sen har jag jobbat med ekonomi lite grann också. Så att du har varit blandat.
Just det, mångsysslare.
Definitivt mångsysslare, och men sen så kom jag in på det här med politik av en ren slump tror jag. Jag var nog arg en dag och började skriva på Facebook, så jag skriver på en sida som heter Tina Politik. Ja, det är det jag har gjort.
Ja, intressant.
Ja, jättekul. Mm.
All heder får jag säga, det är inte många som vågar ta bladet från munnen.
Nej, jag vet. Det var väl en av anledningarna till att jag började skriva. Jag var ganska upprörd och arg på vänner som jag tyckte inte riktigt ville förstå läget med utvecklingen i Sverige. Så att, då tänkte jag, nej, nu får vi sätta igång.
Har de förstått vid det här laget?
Ja, några faktiskt. Många har kommit fram och sagt, åh, du hade ju rätt.
Mm. Mm.
Och att du vågar får jag ofta höra.
Mm. Mm. Ja, men det är kul för att vi har faktiskt fått den reaktionen på podden också, att det är vissa lyssnare som har hört av sig att tack vare vår argumentation och de ämnen vi tar upp och sådär så har personer vågat säga mer vad de tycker och tänker, antingen i sociala medier eller i vänskapskretsen, och det tycker jag är viktigt. Jag tycker vi kan inte ha ett samhälle där man inte vågar säga vad man tycker, såvida inte man har väldigt skeva uppfattningar om.
Nej, men det är ju så. Det är så åsikter växer fram. Det är ju just genom att diskutera. Det är ju därför det är så viktigt med ja, dels demokrati men också yttrandefriheten. Liksom, att det är helt grundläggande för att ett samhälle ska kunna utvecklas. Är ju att man kan diskutera och vrida och vända på frågorna ju. Det är helt avgörande.
Jag brukar säga, många frågar mig så här, men vad ska jag säga när vi diskuterar vid middagsbordet? Jag är ju så dålig på att debattera, är det många som säger. Jag tror många kvinnor tänker och säger så. Och då brukar jag säga, men läs på lite siffror. Ha lite fakta, bara 3-4 fakta som du är säker på. Och så använd dem.
Mm.
Och du brukar faktiskt, det tror jag hjälper lite.
Ja.
Det är jätteroligt att du säger det, för att jag ställde en liknande fråga till Jimmy Åkesson när han var gäst i programmet för något år sedan. Och just där, hur börjar man? Och då sa han just det att ja, men man måste vara överens om verkligheten. Är man inte överens om verkligheten, då är det väldigt svårt att ta det vidare. Och jag tänkte just på det här med man jämför nu flyktingströmmen från Syrien och från Ukraina, och ett läge verkar tro att alla som kom då 2015 100% kom från Syrien. Och ett annat läger tycker att det inte riktigt var så, utan det var en massa andra som kom in och som kanske inte hade flykting själv. Och då blir det, alltså det är så frustrerande att se till och med den offentliga debatten att de inte ens är överens om verkligheten. Nej, och så står man bara och debatterar med varandra. Det är väldigt viktigt.
Men vad hade han för tips för att lyckas komma överens om vad är verkligheten?
Jo, men till exempel om man då diskuterar den frågan, så menar väl, om man nu ska applicera Jimmys tänk på det, då kan man ju gå in och titta, okej, men enligt Migrationsverket så var det faktiskt av de 150 000 cirka som kom, så var det 50 000 som kom från Syrien. Och då kan man ju det man debatterar med. Tycker du då att det är samma sak som att alla kom från Syrien? Vad kan vi vara överens om här? Nej, okej, det är bara 50 000. Okej, då är det de vi diskuterar. Men då är vi alla för överens om att 100 000 kanske inte ens hade flykting själv. Och då får man diskutera det. Och så kanske man landar i någonting. Och sen så får man ta det vidare då. Men är man inte överens om verkligheten, då går det ju inte att debattera olika åsikter och uppfattningar.
Precis. Nej, det är väl därför många, särskilt då på vänsterkanten, som inte kan försvara den politik som förs på, det blir inte som de vill, då blir det smutskastning istället. Att man smutskastar motståndarna. Men då är det ännu viktigare att vi på vår sida har fakta och är rationella och har en bra grund.
Ja, ska vi gå över till dagens ämne då kanske? Lång introduktion här.
Ja, jag ska säga så här, ta mig inte på orden här. Det är alltid så vanskligt att rabbla faktauppgifter. Ja. Men principen var i alla fall rätt, att det var inte alla som var från Syrien då. Men ta mig inte exakt på orden där med siffrorna.
Nej, det ska vi inte göra. Dagens ämne då, eller hur? Ska vi köra dem?
Ja.
Vi ska börja med att två lärare blir brutalt mördade på en skola i Malmö. Ukrainska ambassadören i Danmark kräver att ukrainarna ska tillbaka. Pensionspopulism eller valfläsk? Rekordmånga nya medborgarskap i Sverige. Och sist, Annika Strandhäll gör bort sig i transdebatten. Vi börjar alltså med att två lärare har blivit mördade på en skola i Malmö. Det kan nog inte ha undgått någon. Och det var på en skola som heter Norra Latinskolan i Malmö. Mm. Malmö Latin. Det var alltså en 18-årig pojke från hemmahörande i Trelleborg, har polisen informerat om. Han har varit väldigt tystlåten och han har hållit sig för sig själv, vad man har förstått. Och då är frågeställningarna såklart, hur kunde det här hända? Har det varit för mycket värdegrund, för lite disciplin, eller har skolorna blivit alldeles för anonyma? Vad säger vi om det här, Erik och Dick?
Ja, vi hade lite försnack här och jag tyckte Dick hade en bra utläggning här om värdegrund kontra disciplin. Jag kan dra en kort bakgrund om värdegrund i alla fall. Det ordet dök upp i läroplanen för första gången runt 1990. Och då undrar man ju, har skolan blivit mindre våldsam sedan 1990? Eller inte? Mm. Ja, Dick. Ja. Det var ledande fråga.
En ledande fråga, precis. Mm. Nej, men alltså, det finns ju nu utvärderingar om det här snacket om värdegrund rent allmänt. Att det är bara floskler. Det är till och med skadligt, kommer ekonomer på Lunds universitet fram till. Att det blir fokus på sånt som inte har med verksamheten att göra. Alltså det är frikopplat från det man ska göra. Och samma sak blir det ju i skolan då. Ju. Att det hänger liksom inte ihop med det som är skolans uppgift. Att lärare med pedagogik ska lära eleverna fakta och uppgifter. Och det är ju en grund för att då försvinner ju också disciplinen, så att säga. För vad är man där för? Vad är syftet? Varför ska man vara tyst i klassrummet? Varför ska man se till att stoppa stök och bråk i korridorerna och aula eller de här allmänna utrymmena? Allting kom den här postmodernistiska flummigheten, och det är särskilt skadligt för unga människor. Det är ju de som ska lära sig hur man ska uppträda i ett samhälle och i en gemenskap med ofta flera hundra andra elever, så att säga. Så att jag tycker ju att den här skolan som jag växte upp i på 70-talet, tycker jag, i grundskolan, det är verkligen en förebild för mig idag. Då var det så, jag fattar inte det då, men det var ju så att då ställde vi upp två och två i korridoren utanför klassrummet innan det ringde in. Och när läraren kom, då gick man in, och då hade man liksom lugnat ner stämningen i korridoren. Så när man kom in i klassrummet, då var det ju alla lugna, dämpad stämning, så att läraren omedelbart kunde använda de här 40 minuterna för undervisning. Så vi har ju en tradition av, folkskolan kommer på 1840-talet, tror jag. Alltså vi har ju en lång tradition av hur man ska lägga upp undervisning i skolan för att det ska fungera på bästa möjliga sätt.
Men om vi knyter an till det här fallet då, som tyvärr inte är det första som har hänt i Skåne. Jag har faktiskt haft två där incidenter, en i Kristianstad och en i Eslöv alldeles nyligen. Men vad vill ni säga här? Vad hade det hjälpt? Ni menar då, hade man släppt värdegrundsarbetet och sen jobbat mer på disciplin, så hade vi undvikit det här, är det det ni säger?
Ja, jag menar det, för att om det inte finns disciplin, då blir det gränslöst, och då är det särskilt om det är, vi vet ju inte exakt hur det är med den här personen, men 18-åringen, men liksom, är man då sjuk på olika sätt, har någon diagnos eller i grunden har svårighet med koncentration, då är det ju ännu viktigare att man upprätthåller disciplin och skapar strukturer. Det är väldigt många som säger det, att de som är särskilt oroliga, de behöver de här ramarna extra mycket. Det är de som är lugna, trygga, kommer från familjer med bra villkor och så vidare. De kan klara stökiga, bråkiga miljöer. De kan ändå hitta sätt att lära sig. Men det är de här som är sårbara. De behöver det här mer än någonting annat.
Alltså det paradoxala, jag håller helt med dig, Dick. Och det paradoxala här, det var ju att sossarna ville ju med sitt projekt då, som började väl någonstans 1968 med Olof Palme som ecklesiastikminister, att man ville skapa en skola för alla, man ville inkludera, alla skulle lyckas, och man har tagit vidare så att man tycker väl att i princip 100% ska gå igenom gymnasiet trots att de är skoltrötta och inte har någon studiebegåvning och så. Men konsekvensen har ju blivit att man tappar ju de här som inte har stabilitet hemma. Det var det jag var inne på. Ja. Alltså det är så här, de som liksom bor i en trygg hemmamiljö med studiemotiverade föräldrar eller studiebegåvade föräldrar, en studie...
Vana.
Ja, alltså det är ett hem som motiverar studier och motiverar disciplin och sådär. De kommer alltid klara sig. Vi skulle faktiskt kunna lägga ner skolan, för då skulle de föräldrarna hemmaskola sina barn.
Just det.
Så det är inte de vi pratar om, utan vi pratar om de som kommer från lite mer trasiga hem och som inte får den här stabiliteten. De måste få den stabiliteten i skolan. Och det är svårt att gå in på enskilda fall. Jag vet ingenting om den här personens bakgrund. Men generellt så tror jag att om skolan kunde erbjuda mer disciplin, mer stabilitet, mer ordning och reda, då skulle man liksom kunna boxa in de här personerna som idag lite grann går under radarn, tyrs lite grann för sig själv, som kanske även är utåtagerande. Jag tror att det är lättare att kanske boxa in de som är väldigt utåtagerande, för då kopplas för socialen in och sådär. Men det är för mycket flum, för mycket frihetsgrader i skolan, tycker jag.
Ja, precis. Och i och med att just också är unga människor, så att säga, så är de inte vuxna och är inte mogna att fatta alla avgörande beslut själva. Jag tycker ofta det diskussioner om ideologi och värderingar handlar i och för sig ofta med om barn, men barn har ju inte den förmågan att fatta de här besluten, utan där måste ju vuxenvärlden träda in och ta sitt ansvar, och jag tycker att man har abdikerat här. Man låtsas om att liksom, tonåringar är vuxna människor och mogna att fatta egna beslut, och det är de inte.
Nej, men, och ja, en annan sak jag tänkte på också, har inte skolan blivit alldeles för stor och anonyma? Mm. Och man ser ju själv, vi som har barn, och tittar på deras scheman, så är det ju, de har ju, byter ju lärare varenda timme. Det gjorde vi inte förr. Liksom. Då hade vi kanske hade en handfull lärare som undervisade i flera ämnen. Och de är ju tusentals elever på de här skolorna. Mm. Det är klart att det inte är så lätt att fånga och hitta de här som är udda. Mm. Skolorna var ju mindre förr. Det är klart att vi var ju färre personer som bodde i Sverige. Mm. Det är ju också en aspekt.
Ja, och just det här att läraryrket har ju tappat enormt mycket i prestige. Alltså det var ju ett, alltså går man långt tillbaks i början på 1900-talet, då var ju folkskolläraren var ju en av de tunga personerna i byn. Eller
absolut, och hade bra betalt.
Ja, och vi ser ju det även i större städer, så är ju ofta gamla skolor, det är ju nästan palats, ju. Stenpalats, därför att man hedrade och värnade om utbildningen och dess betydelse i samhället. Allt det där är borta, utan nu är det flum, och det är alla ska, ja, alla de här konstiga vänsteridéerna pressar man in i skolan, och då har ju läraryrket urvattnats och har inte samma status som förut.
Nej, och jag hörde på radion att nu alla skolor tränar nu på, inte utrymning som vi gjorde på vår tid, utan man tränar på inrymning. Hur man ska göra ifall det kommer en elev som blir, tappar förståndet. Mm. Då ska man sätta sig i säkerhet inomhus. Låsa in sig i en skrubb eller något sånt där. Så nu tränar de på inrymning.
Mm. Nej, men för att återknyta till det här med läraryrket. Ja, det här hemska dådet då, det kommer ju inte förbättra rekryteringssituationen. Alltså om man funderar på att bli lärare idag, så är det här en kula i fel vågskål.
Ja.
Inte bara, alltså det, läraryrket är väl vad jag förstår hyfsat välbetalt, i alla fall i vissa kommuner. Men karriärmöjligheterna är inte så stora.
Nej, de är så.
Och dessutom om man då riskerar att få glåpord kastade på sig dag ut och dag in, att undervisa i en otrygg och stökig arbetsmiljö, och dessutom riskerar att bli mördad.
Och alltså, eller anmäld.
Ja, eller anmäld om man tar tag i någon lite för hårt. Mm. Så det är tragiskt. Det är klart att den här enskilda händelsen kanske inte kommer fälla något avgörande, men det är definitivt en kula i fel vågskål.
Ja, precis. Och det är, nu pratar ju en del partier om och har ändrat sig och vill ha ordning och reda i skolan, säger till och med Socialdemokraterna nu. Men de gör ju absolut ingenting för att åstadkomma det. För att det var ju ett fall för inte så länge sedan där en lärare tog tag i en elev som hade ställt en soffa i korridoren på tvären så att ingen skulle kunna komma förbi och komma in i lektionssalen. Och då tog den här läraren, lyfte bort den här eleven för att kunna flytta på soffan. Han blev ju polisanmäld, och elevorganisationer och andra ställde upp på att den här eleven var kränkt. Och skulle döma den här läraren för, jag vet inte vad åtalspunkten var nu då, men han blev ju friad då, eller läraren, jag vet inte om det var en man eller kvinna, blev friad i alla fall. Men att det går till åtal visar ju det att lärarna vill naturligtvis inte göra någonting. Det blir ju en demoralisering av hela lärarkåren och alla vuxna i skolan om den här attityden finns i botten, att nu ska vi se hur vi kan anmäla lärarna när de försöker upprätthålla ordningen. Den där läraren borde ju ha medalj som har tagit sin yrkesuppgift och elevernas lärande på allvar. En medalj till den. Alltså, så mycket måste ju hela samhällsklimatet förändras. Och då tror jag det behövs andra partier än de som har styrt Sverige de senaste tiden.
Nu vet vi ju inte om i skolan i det här fallet har påkallat hjälp tidigare, det vet vi ju inte. Men det är läst om ett annat fall, han var ju hemmahörande i Trelleborg som sagt, och där finns det ju, det lär ju vara 4 års kö för att få en utredning till hos BUP för ADHD. Och det är ju också en aspekt i samhällsutvecklingen, att vi har oerhörda köer hos BUP. Det är många ungdomar som mår uppenbarligen dåligt. Bara det är ju oroväckande. Vi vet ju inte vad han, om den här personen hade kunnat bli avhjälpt sina problem på något sätt. Det är otroligt sorgligt, ja. I alla fall kan vi konstatera. Nästa ämne. Tror att det är Dick som kan presentera det lite bättre, tror jag. Om en ukrainsk ambassadör i Danmark. Vad säger han?
Ja, nej, men det är det här med raka besked. Jag gillar det. Den ukrainska ambassadören i Danmark. Nu ska vi se det här namnet. Mykhailo Vidonski eller någonting sånt där, va? Säger då till danska medier att de tusentals ukrainare som anländer till Danmark ska inte integreras i det danska samhället. Han vill att de ska komma tillbaka till Ukraina så fort som möjligt. Och jag tycker det här knyter man ju an till det som var flyktingpolitik efter andra världskriget. Det var att ge asyl tillfälligt när det var stökigt och bråkigt i hemlandet. Men så fort den situationen var avklarad, då skulle man ju hem. Och han får stöd då, för det var i veckan här så var det partiledardebatt i danska parlamentet, då, Folketinget. Och då sa Mette Frederiksen då, som är statsminister, att vara flykting är tillfälligt. Så man måste återvända och hjälpa till att bygga upp sitt hemland när det blir möjligt. Och alltså hela den attityden har ju försvunnit i svensk politik. Utan alla som sätter sin fot på Sverige ska vara kvar i Sverige hela sitt liv. Och jag tycker det är friskt att kunna följa den danska debatten där man har lite mer verklighetskontakt.
Hur kan det skilja sig så mycket egentligen mellan Danmark och svensk politik? Det är konstigt.
Ja, den genetiska skillnaden är ganska liten mellan svenska och danska, så att det måste ha något annat.
Det är ölen kanske.
Ja.
Nej, men det är ju, jag läste senast i morse att nu mobiliserar ju Stockholms stad för att de initierar en mängd integrationsåtgärder med SFI, och de har sen förra flyktingkrisen så hade de något nätverk av företagare som ger flyktingar jobb och sådär. Så det håller de på att aktivera nu. Och läget i Sverige då är väldigt schizofrent, för vi har ju ett läger som säger att nej, men ukrainarna, de vill inte ens vara här. De vill åka tillbaka och de kommer åka tillbaka. Och sen har vi ett annat läger som säger att nej, men de här, vet du, de kommer ju få jobb efter en dag, så är de satta i arbete och bidrar till samhället. Det är klart, det kan ju vara så att någon som får jobb och etablerar sig här faktiskt åker tillbaka. Men då ska man klart förstå att, återigen, jag med risk för att vara tjatig i podden, men Ukraina har väldigt lågt BNP per capita. Lägre än Jamaica om man går in på Wikipedia. Och vad det här beror på, det har jag inte grävt vidare i, men det kan ju till exempel vara så att halva befolkningen inte jobbar. Men det var ju bara 100 år sedan som kvinnor inte jobbade i Sverige, och kan möjligen vara så även i Ukraina då, men det är bara spekulationer. Men alltså, jag tycker att Sverige och svenskarna har blivit utnyttjade i så många år nu, så att man måste börja liksom leka lite djävulens advokat här. Och är det så att en ukrainare kommer hit på massflyktsdirektivet, har de rätt att söka asyl, och har de då också jobb när den här asyl, om det här temporära uppehållstillståndet går ut, har de jobb vid det tillfället, ja, då har de rätt att stanna och i slutändan få permanent uppehållstillstånd. Vad är det som säger att den personen då, som i det läget omfattas av det svenska välfärdssystemet, kommer fortsätta jobba? Alltså, man får vara lite cynisk här.
Jag tycker man ska vara lite tuffare. Alltså, för att asyl är asyl. Och den dagen kriget upphör, då ska man ju tillbaka. Vi måste ha en gränsdragning. För att vi måste erkänna att flyktingmottagningen, det kostar pengar. Det är ingen snack om saken.
Och jag tror att jag tror att det i princip bara är Sverigedemokraterna som vill ändra på de reglerna. Annars hade de reglerna varit ändrade för länge sedan. I så fall hade Moderaterna, KD och något parti till Liberalerna till exempel varit för att ändra med reglerna, då har reglerna varit ändrade i min värld. Men som reglerna är nu, så i princip alla som vill släpper in nu, om de spelar sina kort rätt, då har vi inte någon möjlighet att be dem återvända, så att säga.
Nej, precis. Alltså det har ju blivit komplicerat nu när Ukraina är gränsar till Polen och flera EU-länder. Då är det ju ett näraliggande område, så att säga, även till Sverige då, eftersom vi är medlemmar i EU. Så att här är ju flyktingskäl aktuellt, va? Men vi har agerat under de åren som har varit innan på ett skäl där vi har tagit hit många människor långt bort ifrån som inte har närhetskriteriet, uppfyller inte det. Och jag blev så förbannad när jag läste FNs flyktingkommissarie som krävde att nu måste Europa öppna sina dörrar även för ännu flera syrier och afghaner och från Afrika. Liksom. Varför ska vi i Europa göra det? Syrien ligger 10 mil från Saudiarabien och Afghanistan har landgräns till Kina. Varför ställer inte FN krav på att Kina och Saudiarabien tar hand om de flyktingar i de närområdena? Alltså det är något sjukt över att vi i Europa hela tiden ska vara slutstation för de som lämnar sina länder. Det är något uppenbart galet hela den politiken. Och då hävdar en del att eftersom Sverigedemokraterna nu har öppnat upp för det här massdirektivet så har Sverigedemokraterna ändrat uppfattning. Och så är det ju inte. Utan det här är ju att tillämpa flyktingpolitik så som det var tänkt. Det vill säga tillfälligt och i närområdet.
Och inte bara det, utan per definition, om man har rest över x antal länder som man har gjort om man reser från Syrien och Afghanistan, då är man ju inte per definition flykting. Nej. För då har man ju passerat, jag vet inte hur många säkra länder på vägen, så per definition är man inte flykting längre. Utan då söker man ju sig till Sverige av andra skäl, framförallt förmodligen av ekonomiska skäl.
Exakt.
Så det är inte så konstigt. Nej. Och jag tycker vänsterfolket och framförallt media, de fördummar ju debatten. Ja, när journalister står och säger så här, jaha, så du menar att det inte fanns några flyktingar tidigare? Nej, det var det faktiskt inte. Oskar Sjöstedt fick ju stark kritik för att han sa att det var skillnad de som kom 2015, att de inte var flyktingar, fick ju han kritik för att han hade sagt så. Och det var ju lite synd att han inte stod på sig där, att han inte fick möjlighet att utveckla vad han ville säga. Men det är ju faktiskt, han hade ju rätt i sak. De var ju inte per definition flyktingar. Så att det är ju viktigt att man lyfter fram den aspekten lite mer och inte gå på det här ständigt att vi får låta att debatten blir fördummad, för det blir den ju.
Ja. Ja, jag måste bara stämma lite grann i bäcken här gällande definitioner, för att alltså de som kommer till Sverige nu från Ukraina kommer via Polen, så att enligt samma definition så är ju inte de heller flyktingar, för de lämnar ju ett säkert land.
Fast de säger att det är via EU.
Ja, blir det, alltså så. Det är ju det att vi är medlemmar i EU och det är ju en juridisk enhet där Sverige är en del av.
Det är det som är skillnaden.
Och så är det då, inom EU så är det ju inga gränser.
Jo, men alltså, du tänker på att de är flyktingar enligt massflyktsdirektivet.
Ja, i och med att de är Ukraina gränsar till Polen, då gränsar de också till Sverige. För att både Polen och Sverige är medlemmar i EU.
Det är det som är skillnaden.
Det är det som är...
Ja, men grejen är att asyllagstiftningen, de kom ju in i Sverige via det här massflyktsdirektivet. De hade även kunnat komma in på den här 90 dagars fria viseringsfria tiden. Men när de väl är här, ja, då är det asyllagstiftningen som gäller. Och den kommer ju inte från EU.
Nej, om de söker asyl.
Om de söker asyl, ja, det har de rätt att göra.
Och det borde man ju säga nej till. Och det har väl... Nu vet inte jag exakt hur det ligger formellt, men det borde de inte göra, nej.
Nej, men,
utan
men
de har uppehållstillstånd och arbetstillstånd så som ukrainare enligt det här direktivet.
De söker räcka. Inte, de söker inte enskilt. Alltså de kan göra det. Men enligt massflyktsdirektiv så söker de bara med, då sker inga enskilda prövningar. Nej. Annat än att du ska visa att du är ukrainsk medborgare eller bott.
Ja, och då är det uppehållstillstånd.
Enligt det här EUs massflyktsdirektiv.
Ja, då kommer du in i Sverige. Och när du är i Sverige så har du rätt att söka asyl.
Alla som kommer till Sverige har rätt att söka asyl.
Ja. Mm. Och då...
Och det borde avslås.
Ja, och då vill jag hävda att enligt den ansökan...
Det är skillnad, ja.
Då är inte Sverige första säkra land. Det är lite...
Men det är skillnad. Det är
lika lite första säkra land som Sverige är i förhållande till Syrien. Det ligger fler länder emellan. Mm. Men Sverige är inte första säkra land i något av de fallen. Det här, alltså...
Men vi kommer inte från EUs massflyktsdirektiv. Det kommer vi inte ifrån.
Nej, det borde vara röstat nej.
Det som är fel idag är ju att man har även möjlighet att söka, fast du har kommit in på EUs massflyktsdirektiv och fått asyl
uppehållstillstånd,
så kan du även söka asyl.
Ja, och det var ju fullt känt. Alltså för det första, Danmark har ett undantag från det här EUs massflyktsdirektiv. Det har de haft i 20 år. De har aldrig omfattats av det. Så där borde Sverige ha förhandlat bort redan.
Men då fanns inte Sverigedemokraterna i parlamentet.
Nej, och det hade inte hjälpt.
Det hade inte hjälpt. Men då hade ju Sverigedemokraterna röstat nej till det. Precis som Danmark gör.
Vi har bara undantag när det gäller snus och sprit. Ja. Det är det enda vi har lyckats med.
Alltid något. Nej, men det är ju helt uppenbart att folk som får välja mellan att starta ett nytt liv i EU-landet Rumänien eller EU-landet Sverige väljer EU-landet Sverige, såvida inte de har släkt eller så i Rumänien. Det är ju helt uppenbart. Såvida inte man är allergisk mot kallt klimat. Det här är ju en mismatch. Men jag vill ändå hävda att det har ju varit fullt känt hela tiden att om EUs massflyktsdirektiv aktiveras så kommer man som ukrainsk flykting ha rätt att söka asyl i Sverige. Men däremot så kanske vissa partier då som tycker att det är problem med massinvandring borde kanske högljutt nu i debatten säga att vi måste stryka rätten att söka asyl i Sverige, åtminstone tillfälligt. Och vi får göra oss ovän med FN. De får säga åt oss vad tusan de vill, men det kommer bli en ekonomisk katastrof enligt min uppfattning.
Ja, precis. Jo, nej, men det finns ju mängder med åtgärder som man måste göra här. Alltså, dels så har vi ju mängder med människor som är i Sverige som inte har rätt att vara här. Och vi har ju till och med då mängder med personer som är dömda i domstol till utvisning på grund av att de har begått våldtäkter och annat, men som är kvar i landet. Och det är ju därför att vi har en regering som inte vill rätthålla lagstiftningen på det här området, utan uppenbarligen tycker att det är okej att alla stannar kvar trots att de ska lämna landet. Och här går det ju att göra mängder, och det har ju Danmark också visat. Alltså de hade ju också ett flyktingmottagande, även om det var mycket mindre, eller migrationsmottagande 2015 och 2016. Mellan åren, det har i minnet nu, är mellan åren 2018-2019, där gick man från att ha ett överskott på asylsökande på 16 000 nya då, 18, så hade man ett nettoutflöde på 700 2019. Så man hade liksom vänt trenden och fått igång någonting som liknar återvandring. Och det är ju det man borde också se till från en ny regering, att villkoren i Sverige, det är ju det Linus brukar ta upp, att villkoren i Sverige inte ger anledning till att vara här som bidragsmigrant.
Men du sa ju det tidigare, Dick, att vad som är viktigt här är ju att framhålla att återvandring, det ingick ju som en naturlig del i migrationspolitiken tidigare. Ja. Det var ju ett av skälen till att man införde hemspråksundervisning till exempel. Mm. Det är ju totalt bortglömt idag. Mm. Nu är det andra skäl man säger varför man har hemspråksundervisning. Mm. Nu säger man att ja, men det är viktigt för att man ska kunna lära sig ett modersmål, annars kan man inte lära sig andra språk. Det är vad de hävdar idag. Jag vet inte hur många miljarder vi lägger på det idag, men det kanske vi också skulle börja med stryka på en gång.
Ja.
Verkligen. Sen så vill jag bara berätta att jag läste Tobias Hübinette, som är forskare på området när det gäller mottagande av flyktingar och andel utrikesfödda. Han skrev häromdagen att Sverige ligger nu på 7:e till 8:e plats på andel som har högst flyktinginvandrare i världen. Mm. Och det är efter Libanon, Jordanien, Nauru, Turkiet, Liberia och Uganda.
Mm.
Det är ni.
Mm. Ja, det är...
Så vi har nog gjort vår beskärda del, det kan vi nog säga.
Ja, vi kommer in på det senare här med medborgarskap, ja. Vad det får för konsekvenser.
Mm. Ja, men ämnet var ju då integration eller inte. Och jag tycker att man måste ju vara supertydlig där, alltså att så som rättspraxis ser ut i Sverige idag så är det ju väldigt svårt att utvisa en familj som där barnen har gått i svensk skola, lärt sig svenska, fått kompisar. Och vad är det man gör nu i Stockholm bland annat? Jo, man integrerar de här familjerna. Det vill säga att man lägger skattepengar på att det ska bli omöjligt att utvisa dem enligt svensk praxis. Är det så vi vill ha det? Ja, men då får man ju säga det. Då får man ju säga det. Det kan komma, som Ygeman säger, att det kan komma 300 000 ukrainare. Och Sverige kommer göra vad vi kan för att integrera dem så att det blir omöjligt att utvisa dem. Men säg det då, tycker jag.
Säg det. Och sen, men sen en annan aspekt som är intressant är ju att det är många, eller flera som har framfört, ja, men öppna ukrainska skolor i Sverige och låt dem bedriva sin undervisning. För det är klart att det har kommit med massa lärare i de här som har kommit hit. Det är klart att det finns lärare i det här gänget. De kan ju starta upp skolor här. Ja, det visar sig att det får de inte. I en svensk skola, så får de inte lov att starta skolor, ukrainska skolor i Sverige. Mm. Så att det är så anti-integrations, eller vad ska jag säga, återvandringstanke finns ju. Och sen så vill jag också lyfta fram, vem är det som ska bygga upp deras länder då?
Ja,
i alla de här krigsländerna.
Det är ju därför den här ukrainska ambassadören i Danmark säger det han säger. Det är ju att han tänker på vad som ska hända med Ukraina efter man så hoppas jag så fort som möjligt får slut på det här krigstillståndet. Att man måste börja återuppbygga. Och då måste man ju ha folk som gör det. Och det måste ju vara ukrainarna som kommer tillbaks.
Jag läste på nätet, hyfsat säker källa, att en flykting i Sverige kostar 190 000 per år första året efter att man har ansökt om asyl och man får någon kommunplacering och sådär. Det är 190 000. Det är väl ganska rimligt. HVB-hemsplacerade barn kostar ännu mer och sen så kanske finns det de som kostar mindre och så. Och multiplicerar man det med 300 000 som Ygeman då gissade att det skulle komma, då blir det 57 miljarder
om året.
Ja. Bara första året.
Det är ju ungefär försvarsbudgeten. Ja, nej, den ligger på lite högre just nu, men det är där omkring.
Mm. Ja, och då måste man tänka sig, vad handlar det här om? Är det livräddning vi håller på med? Eller är det något annat? Mm. Och om det är livräddning vi håller på med, då måste man ju titta på de här 57 miljarderna. Säga, okej, hur många kan vi rädda livet på om vi gör på ett annat sätt? Kanske gör en deal med Polen eller Slovakien eller något annat grannland. Oj, då kan vi rädda livet på 600 000 istället. Men man, bara för att man använder sig inte av sina egna pengar utan man använder skattebetalarnas pengar att leka med. Och då kan man hålla på med sånt här interaktionsåtgärder trots att de ska åka tillbaka. Man kan spela god. Man kan spendera pengar utan att ha någon plan överhuvudtaget.
Det är ju det som är grundproblemet här, att sju partier vill just tävla med varandra om vem som ska framstå som godast. Det är grundproblemet här. För att jag brukar säga så att flera riksprogram här nu att både Tyskland och Frankrike har betydligt färre utlandsfödda i sina länder. Och,
per
100 000
per procent,
precis, som andel. Så de skulle kunna ta emot miljoner ukrainare utan att få fler utlandsfödda som andel av befolkningen än vad Sverige redan har. Eftersom Sverige tog emot så mycket från Syrien och Afghanistan. Då. Så att om man hade hjärna i regeringen så borde man ju använda det och säga att ja, här måste ju då, eftersom det är, ukrainarna kommer in i EU så att säga via Polen och Polen kan inte ta emot alla. Ja, men då är det Tyskland och Frankrike som borde, man har mindre av den här tidigare migrantvågen. De borde ta ansvar för sig och inte skicka upp alla till Sverige.
Men Anders Ygeman använder sig nu av ett nytt mått apropå de här 300 000. Han sa ju inte, det var ju, hade ju inte, antalet hade ju inte i förhållande till befolkningen utan till förhållande till BNP. Så det var ju ett nytt mått han började använda sig av.
Säg det till Monaco, Liechtenstein, ja, Luxemburg eller Schweiz.
Bra poäng. Nästa ämne heter pensionspopulism eller valfläsk. Och nu är det vi ska prata lite om pensioner igen, och det är såna fina ord som garantitillägg på garantipension på bostadstillägg, och här ja. Min skapare säger jag är helt förvirrad. Vem är inte det? Ja. Har ni koll vad som händer?
Ja, om det, den politiska delen då, det är ju Ardalan Shekarabi då som är socialförsäkringsminister som det heter. Där ligger ju den största delen av statsbudgeten, ligger ju under hans domän ju. Försäkringskassan och allt det där. Och också då pensionssystemet. Och det finns ju nu diskussion om hur man ska höja pensionerna för de som framförallt har låga pensioner. Och där gick ju Jimmie Åkesson ut i slutet på februari och uppmanade till samling kring att lösa det här och lösa ut bristerna i pensionssystemet som han skrev då. Och efter det har ju Sosarna lagt fram ett förslag som dock får väldigt hård kritik. Därför att det gör att man inför en Pomperipossa-effekt. Vi som var med på 70-talet vet ju där Astrid Lindgren inför valet 76 skrev en saga om Pomperipossa som fick betala 102% i skatt på sin inkomst av som författare då.
Det var hennes eget liv.
Ja, det var hennes eget. Hon fick ju då vad heter det, royalties och så vidare, och det blev 102% i skatt med alla de skatter som hon betalade, och det var ju en anledning till att Socialdemokraterna förlorade valet 76, att det blev en första gång i Sverige en debatt om skattenivåerna. Och här blir det eftersom sossarna, och det är det också Åke som vänder sig emot, sossarna vill ju höja då för alla. Och det betyder att de migranter som har kommit till Sverige och inte betalt en enda krona i skatt ska få höjd pension. Och det finns uträkningar som jag tycker är ganska omoraliska. Det heter äldreförsörjningsstöd som den får som inte betalat någon skatt i Sverige. Som de många kvinnor som har jobbat deltid då inte får, eftersom de har ju betalat lite skatt. Så pensionssystemet har ju förfelats genom att det har kommit hit och anhöriga som är nära pensionsålder då, från andra länder och därmed inte betalt någon skatt i Sverige, då får de äldreförsörjningsstöd och därmed samma pension som de som har jobbat. Och det är ju galet. Va? Och det är ju till och med blivit en strid i pensionsmyndigheten där när tjänstemännen har lagt fram de här konsekvenserna så har styrelsen med en vänsterpartist som ordförande strykit det när man skickat in underlag till regeringen. Nu har vi det på det sättet i styrelsen att man kan reservera sig, så generaldirektören då, Daniel Barr, som jag kände sig tidigare och som har integritet, han reserverar sig och skickade med.
Ja, men all heder åt honom. Ja, all heder åt honom.
Ja, precis. Han skickade då med det politikerna strukit. Det skickade han med som reservation, så det skickar vi ändå in till regeringen. Men det visar det här, återigen att pensionssystemet är väldigt krångligt. Men en sak som ju då Sverigedemokraterna driver, det är ju att man ska återföra den här gamla regeln att man hade liksom, att man har bott i Sverige 40 år för att få full tillgång till systemet. Det är ju liksom ett kriterium. Det gäller ju att bygga kriterier för hur pensionen betalas ut så att den blir rättvist. Och har man bott i Sverige 40 år, då har man ju varit här väldigt lång tid så att säga. Och då får man full tillgång till de här systemen. Sen borde det ju räknas av. Att komma förra året.
Men jag har förstått som så är det något som heter garantitillägg, och det har ingenting med garantipensionen att göra, utan det här är någonting som de har hittat på som är till och med utanför pensionssystemet. Och det ska inte ens finansieras via pensionssystemet, utan det ska finansieras med skattebetalarnas inbetalning i framtid. Så alltså våra barn och barnbarn som då ska bli förpliktade att betala den här garantitillägg garantitillägget till vissa då. Mm. Och det har ingenting med en livsinkomst att göra som hela grundtanken med pensionssystemet är att desto fler år du har jobbat desto högre pension får du. Utan då ska det här då kompenseras. Och det som du säger, Dick, det är ju bara för att ta hand om dem som har kommit till Sverige sent i livet och som inte arbetat. Det är för att de ska få mer pengar. Men det vågar inte Socialdemokraterna säga rakt ut.
Nej, de vill ju inte göra det utan de vill dölja det bakom att man säger att man ska ge kvinnor som arbetar deltid då högre pension, och bakom det döljer man då alla som inte har arbetat och bott i andra länder, så att säga. Så det här är en viktigt att tänka på när man sen ser vad det här kommer att landa liksom.
Ja, man måste ju börja fråga sig var gränsen mellan pension och socialbidrag går. Alltså, jag tycker att man måste vara lite intellektuellt hederlig från politiskt håll, och precis som du sa, Tina, att pension, det är ju någonting som man, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men det är något som man betalar in till själv, och det är en
livsinkomst.
Det ska baseras på en livsinkomst, och får man då pension utan att ha haft en livsinkomst, ja, men då är det socialbidrag. Det ska inte kallas för pension.
Ja, det är helt rätt.
Mm. Ja. Och sen kan vi kan skippa alla pensioner. Vi kan göra så istället. Vi betalar inte in någon pension, så får man sörja för det själv. Och om man då har varit så icke-förutseende i sitt liv att man inte har lagt undan som man har till sin ålderdom, ja, då får man gå till socialkontoret. Men det här mishmashet nu som sossarna håller på att bygga upp, det tycker jag återigen är intellektuellt ohederligt. Och apropå det så måste jag bara läsa Ardalan Shekarabis tweet. Mm. Högre pension handlar om respekten för dem som byggt upp Sverige. Om detta är pensionspopulism så är jag populist. Men vänta nu, vad är hans definition av att bygga upp Sverige?
Just det, precis. Det är de som har avskaffat just det kriteriet att man ska ha varit med och byggt upp Sverige för att vara med i pension. Man har ju avskaffat det kriteriet och sagt att alla som inte byggt upp Sverige ska ha en hög pension.
Ja.
Det är ju det man står för.
Ja, men de luras. Ja. De luras ju. Mm.
Och att det inte finns någon journalist i Sverige som kan dra ner brallorna på honom, det är svagt.
Ja, och sen är de så himla fiffiga, Socialdemokraterna, för de gör det här så extremt krångligt.
Ja.
Så att det är få som fattar. Och det var ju, när de skickade ut det här förslaget på remiss, så var det flera instanser som skickade tillbaka och sa att det här är obegripligt, vi förstår inte det här. Och då tror jag det är svårt för journalisterna, de vågar inte heller ställa frågan. De fegar, de vågar inte. Mm.
Precis. Ja, tyvärr är det vet jag ju nu som sköter det här med Riks, att komplicerade frågor är väldigt svåra att ta upp så att det lockar folk att titta på förklaringarna. Det är också en anledning. Att de krånglar till det så att alla skjuter ifrån sig. Det är liksom det finstilta i försäkringsbrev och sånt där också. Man skjuter ifrån sig. Men här måste vi få en diskussion om det jag tänker på när du sa det. Det är ju det att när vi hade ett folkhem, då var folkpensionen så att säga, ett grundbelopp som infördes. Och jag tror det var världens första socialförsäkring som gällde alla. Att när man uppnått, och då var det 67 års ålder, och då var medellivslängden 65. Så det var ganska högt. Nu skulle, hade det varit samma kriterier nu, så skulle pensionen inträda vid 85 års ålder. Just för att äldre skulle ändå, som levt ett långt liv, kunna få en grundpension även om de har haft låg lön. Men det var ju det, då fanns folkhemmet, alltså det här att vi tänkte på varandra, att det fanns den här gemenskapen och sammanhållningen som Sverigedemokraterna brukar prata om. Och det är ju den som är under upplösning, och då blir det så, varför ska vi betala någon som har bott på andra sidan jordklotet större delen av sitt liv, varför ska svenska skattebetalare betala den personens pension?
Nej, helt rätt, och jag tycker alltså, i ett sånt läge så kan jag tycka att man kan erbjuda personen i fråga att flytta tillbaka till det landet, och då kan man börja betala ut någon folkpension. För att jag menar, levnadsomkostnaderna i Afghanistan är mycket lägre. Så där kanske man kan leva på 2000 kronor i månaden. Det kan man inte göra i Sverige. Så det tycker
men
jag
någon form av återvandringsbidrag, ja, helt enkelt.
Vill du ha en trygg ålderdom, ja, men flytta tillbaka då. Såvida inte det är krig. Mm. Alltså, det tycker jag är fullt rimligt.
Jag tycker
Ja, nej men
Ja, men jag tänkte bara säga, och de stötte ju då på patrull med det här förslaget, vilket de nog inte hade väntat sig. Det tror jag faktiskt, för de har redan nu aviserat att de här pengarna, garantitillägget som det då heter, det ska betalas ut i sommar såklart.
Ja,
alla pengar
valet,
ska, alla pengar ska ju betalas ut i sommar. Ja. Det är så himla fiffigt. Tänk att sitta på statskassan och bara säga, nu innan val så bara öser vi ut pengar. Allihopa.
Ja, men det är så genomskinligt. Ja. Alltså, hur nära kan man gå korruption utan att kalla det för korruption? Eller muta, vad säger man, köpa röster, är det korruption?
Ja, det är någon korruption. Form av maktkorruption i alla fall, kan man ju säga.
Ja, nej, men alltså, hade de sagt, ja, men vi betalar ut den här tusenlappen, och er motprestation är att ni röstar på oss. Mm. Det hade ju varit olagligt. Ja. Men det är bara den lilla meningen som fattas för att,
det.
Sverige ska vara en bananrepublik. Mm. Det är sinnessjukt på riktigt.
Mm. Men det är underförstått.
Ja, men det är ju det. Det är precis det är. Men jag ska säga att vi måste ge Linus Bylund rätt här. För att förra gången så sa han att men det här är väl något typ av bostadstillägg. Mm. Och då sa vi nej. Men jag tror att det är det. Jag hörde det på...
Nej, det är kopplat ihop med till bostadstillägget, för det är det som har tydligen krånglat till det, att de som har fått bostadstillägg har fått mindre pension. Alltså det är något sånt där konstigt.
Ja, och det ligger i statsbudgeten och inte i pensionssystemet då, som ju arbetsgivarna betalar in som en del av löneutrymmet. Mm.
Men som sagt, ingen begriper sig på det här, och det var precis hela poängen, tror jag.
Ja, det är det. Det är det. Mm.
Ja, nästa ämne. Rekordmånga nya medborgarskap 2021. Juhu! Är det något Sverige är duktiga på? Ser du stämpla medborgarskap? Som förra året så kom vi upp i 90 000 nya medborgare på ett år.
Mm.
Och det är ett nytt rekord. Året dessförinnan var närmare 90, det var, tror jag, 85 000, någonting sånt där.
Det var förra året, det var 90, och så nu är det 80, va? 80
nej, 21 var det 90 000, 89 000. Och året dessförinnan var det också nytt rekord. Mm. Sen 2011 så har svenska Migrationsverket utfärdat på 10 år 650 000 nya medborgarskap.
Mm.
Wow.
Och inte då till nyfödda, utan det är då... De som har invandrat.
Absolut inte nyfödda. De räknas inte in här. Nej. Nej. Utan det är nya medborgarskap till de med utländsk bakgrund.
Mm.
Och då utländsk medborgare. Och det är ju också så att antal personer med utländsk medborgarskap krymper i Sverige. Det ser ju bra ut på pappret, på statistiken. Men det beror ju på att de har blivit svenska medborgare.
Just det, exakt. Jag såg också det. Jag tänkte, vad är det här som har hänt? Har de återvänt? Nej, då har de blivit svenska medborgare, och det är de inte utländska medborgare längre. De är fortfarande utlandsfödda. Så det är viktigt att hålla reda på terminologin.
Ja, verkligen.
Nej, men alltså, Sverige är ju här återigen exceptionellt. Alltså, jag såg att det var, om man räknar om det till per 100 000, så har Sverige då under det här 2020 då utfärdat 776 nya pass per 100 000 invånare, medan EU-snittet är 163. Så det är 5 gånger fler utfärdade pass för utländska medborgare i Sverige än i Europasnittet. Och det är långt över den som är näst mest. Så det är en...
Och där kan vi lägga till att i höstas då så avslöjade faktiskt tidningen Bulletin att de som pysslar med det här på Migrationsverket, de var ju inte säkerhetsklassade.
Nej.
Och flera av dem var inte ens svenska medborgare själva.
Nej, just det.
Och då blev det ju lite fart på Morgan Johansson för en gångs skull. Då släppte han ju Twitter-kanalerna och började jobba lite med det. Så de ändrade faktiskt på den regeln. Nu är de säkerhetsklassade och ska ha svensk medborgarskap.
Ja, men
trots att Migrationsverket bara något år tidigare hade faktiskt påtalat det här för regeringen och sagt att vi har personer som inte är säkerhetsklassade och som inte är svenska medborgare som sitter och stämplar svenska medborgarpass. Då hände ingenting.
Nej, det är inget bekymmer.
Så det krävdes en artikel i media.
Det visar liksom att sossarna gör bara saker under hårt yttre tryck, och bara under den tiden det trycket består. För jag kan gissa att om ett år så skulle det kunna vara tillbaka i den gamla situationen igen, va? Nej, det som krävs här är ju att jag har tagit upp det, och jag vet inte hur det ligger, men här borde ju ett moratorium införas där man inte utfärdar några nya medborgarskap för de med utländsk bakgrund eller med andra pass, så att säga, att man stoppar allt det där innan man har sett över systemet. För medborgarskap borde bara ges efter man har klarat kunskapsprov, språkprov, försörjning och så vidare. Alltså det här behöver ju ett helt nytt system införas. Inte bara att man har varit i landet i om det är 3 eller 5 år, utan att här måste det vara kvalificerad prövning av de som ska tilldelas medborgarskap. Så att jag tycker att det valrörelsen borde handla om att man inför ett moratorium och stoppar alla nya medborgarskap tills dess att en ny lagstiftning finns på plats.
Jag vill dra upp 2 kontroversiella åsikter, eller inspel ska vi säga. Jag kanske inte har landat helt i vad jag tycker, men dels så, jag förstår inte poängen med medborgarskap. Alltså man kan ju, det finns ju många exempel av mig närstående personer, vänner, bekanta och så där, som har bott väldigt länge i olika länder utan att ha fått medborgarskap, och det har gått hur bra som helst.
De är inte ledsna för det.
Nej, så att jag förstår inte så här, varför ska vi ens någonsin dela ut ett medborgarskap till någon som är född utomlands och har medborgarskap utomlands. Det blir lite svårt då med personer som föds i Sverige. De kanske man inte får göra medborgarskapslösa. Men jag förstår, alltså det är som att hela debatten är liksom som att det är så viktigt med medborgarskap, men alltså de svälter ju inte. De har ju tak över huvudet. Alltså, och en annan, den lite mer kontroversiella inspelen då, det är ju att eller du kanske vill
jag vill bemöta det, för att jag vill ju att alla välfärdssystem ska omedelbart begränsas enbart till medborgare. Jag menar att de som har uppehållstillstånd och så ska inte ha en krona av de vanliga systemen, utan det ska vara specialsystem där de kan naturligtvis när man jobbar och så vidare, få sjukpenning och så vidare, alltså med egen kvalifikation så att säga, men i eget system. Så jag vill skilja på medborgare och icke-medborgare på det viset, och då måste man kunna vara i Sverige och komma in i den svenska gemenskapen. Då bör man kunna, med kunskapskraven, att kunna bli svensk medborgare. Ja. Det är din annan syn. Ja. Ditt system är ju rätt om det ska vara som det är nu. Det vill säga att det är, alltså jag tittade här om året på Migrationsverkets sida. Vad är skillnaden mellan att vara svensk medborgare och inte? Och det finns bara ett.
Mm, det finns bara en.
Jag har rösträtt i riksdagsvalet. Ja. Mm. I övrigt har du precis samma rättigheter som utländsk medborgare. Och då har du helt rätt. Ska det vara på det viset, då finns det ingen anledning att dela ut några medborgarskap alls.
Men Dick, du menar som så att det hade varit lättare om vi delade upp det. Så är man svensk medborgare så får man tillgång till hela systemet. Är man inte svensk medborgare så är man till ett annat system. Är det så du menar? Är det för att det skulle vara lättare rent ekonomiskt och rent budgetmässigt?
Ja, eller? Det så får du klart för vad kostnaden är, och så kan man ju ha betydligt sämre förmåner i ett sånt system. Att det är mer bundet till att det som alla politiker säger, att integration bygger på att man jobbar. Det har man sagt i 40 år. Fortfarande är det en enorm stor andel av migranter som inte jobbar. Det är det som är grundproblemet.
Det är kravlöst.
Ja, precis. Det är kravlösheten. Mm. Ja, precis. Så att här skulle man kunna sätta ord bakom den där retoriken och säga, ja, jobbar du så får du sjukpenning och du får pensionspoäng och så vidare som icke-medborgare. Men om du inte gör det, får du ingenting. Alltså, nu är man ju med i de här andra systemen, och inte minst då pensionssystemet här, och får precis lika mycket som svenska medborgare, och det tycker jag är fel. Nationen ska ju stå för någonting. Nationen är vårt hem, vår gemenskap. Det är här vi kan bygga trygghet, och Sverige har under flera hundra år byggt en trygghet och ett stabilt samhälle genom att vara nationellt inriktad på gemenskap. Och det är det alla andra nu i världen utnyttjar och river ner det här systemet.
Ja, nej, men jag håller helt med dig, Dick. Och enligt min uppfattning så, om man inte är svensk medborgare och vistas i Sverige och inte försörjer sig själv, då ska man utvisas, ögonaböj. Alltså vi kan ju inte ha folk i Sverige som dräller runt och inte försörjer sig själva. Enda undantaget är ju då om det är krig i hemlandet. Men då ska ju de, alltså det ska vara någon sorts flyktingförläggningsliknande tillvaro. Det kan ju inte, och dessutom såvida inte det är ett grannland då, som jag var inne på förut, så har inte vi någon skyldighet där alls överhuvudtaget enligt min uppfattning. I alla fall inte moralisk skyldighet, såvida inte det aktuella grannlandet svämmar över av människor på flykt.
Ja, och sen kan vi hjälpa till med katastrofbestånd annat sånt med pengar, så att man inte tar hit folk. Va?
Mm. Det blev väldigt mycket bisatser där, men ni förstår tanken. Det andra kontroversiella jag vill lyfta, det är ju det att alltså, vi har ju demokrati i Sverige, och om 51% av Sveriges befolkning vill börja riva upp medborgarskap som tillkommit på ett illegitimt sätt, då kan vi göra det. Sen kommer vi göra oss ovän med världssamfundet, men vi har demokrati, och det är liksom det här med att vi har någon sorts konstitution. Ja, varför tillämpar man bara det på det när man har delat ut medborgarskap på felaktiga grunder, men man tillämpar inte det när svenska regeringar eller riksdagen skickar iväg 150 miljarder till EU i någon sorts coronafond som inte är en coronafond, som är något helt annat för att rädda jorden kanske. Alltså, vi kan ju inte alltid i alla lägen förlora på att vi inte har en konstitution. Så att jag tycker, vi har demokrati i Sverige, om 51% vill börja riva upp massvis med medborgarskap och deportera folk, då kan vi göra det. Jag säger inte att det är rätt, men jag vill bara liksom
lyfta det. Att och minst titta på hur många av de här som 650 000 som har fått medborgarskap de senaste 10 åren, hur många av dem har dubbla medborgarskap? Ja. Det har varit intressant att se också. Mm. För att har de dubbla medborgarskap, då finns det verkligen skäl. Och är de här i huvud taget den här töntiga regeringen vi har som vägrar, faktiskt töntigt, vägrar göra folkräkning.
Just det.
För att vad jag förstår, kommer man hit som flykting så är det större chans att få medborgarskap tidigt. Så då räcker det med 4 års folkbokföring, det är i snitt. Du behöver, som du säger, du behöver inte jobba, du ska ha skött dig hyfsat bra. Nu, det finns regler om att du får inte medborgarskap om du har varit straffad, men det struntar de ju i alla fall. Precis. Men det står, på pappret så står det att du ska ha skött dig och inte ha begått några kriminella handlingar. Men det struntar det många gånger.
Att Iraks försvarsminister kan få svenskt medborgarskap i Sverige säger allt.
Det säger allt, ja.
Det här är, och jag vill verkligen trycka på ordet illegitimt, för att det är möjligt att Sverige har agerat enligt svensk lagstiftning här och svensk praxis, men det är ett illegitimt handlande gentemot det svenska folket, tycker jag.
Så antal människor med utländsk bakgrund är numera uppe i 34% enligt Tobias Hübinette. Och det finns kommuner i Sverige som Botkyrka där det är uppe i 70%, Södertälje 65% och Malmö 57%. Ja, Sverige ligger alltså på 6:e, 7:e plats i världen med högst andel utrikesfödda. Mm.
Tack och lov är den här mängden personer inte en homogen skara. Alltså, det finns ju många, otroligt många som sticker ut positivt. Och alla kommer ju inte från Mellanöstern heller. Så att det är ju, det kan ju kanske vara EU-medborgare som flyttar till Sverige. Och får,
men majoriteten av dem med utländsk bakgrund är utomeuropeiska.
Mm. Ja, jag sa inte alla.
Vad heter det? Balansera upp lite grann.
Sista ämnet för idag, det är Annika Strandhäll, också en entusiast på Twitter. Hon gör bort sig i transdebatten. Och det gäller simning, och vi har en simmare som är världskändis numera. Hon heter Lia Thomas. Och hon hette tidigare Will Thomas och var tidigare man. Och det är väl en största anledning till att hon har blivit en världskändis. Hon tävlar på, i simning på college-nivå. Hon tillhör det här Ivy League-tävlingarna. Och Ivy League är alltså de mest, 8 mest prestigefulla universiteten i nordöstra USA som kallas för Ivy League. Och vet ni varför de kallas för Ivy League förresten? Googlade precis upp. Ivy på engelska betyder murgröna och de här universiteten hade murgröna på sina byggnader.
På de här stenbyggnaderna, ja just det.
I alla fall, hon väger nästan 100 kilo, 193 centimeter lång och det går väldigt bra för henne i simningen. Hon simmar då i damklassen för hon är ju då
dans. Ja, det var frisim som hon vann, ja, och var inte bland de 100 bästa när det gäller män. Ja. Men nej, vann nu som
nu vinner hon ju stort och det har ju visat sig att hennes siffror då, så jämfört med henne hur hon simmade som man, så simmar hon nu några tiondels sekunder sämre. Och det kanske har med att göra att hon behöver inte anstränga de sista 50 meterna för hon leder ju stort i alla fall. Hanif Bali skrev då på Twitter så skrev han så här: hela transdiskussionen i sport hade kunnat lösas med att sätta dem i egen paraolympics kategori, skrev han. Jag tycker det är rätt intressant,
ja,
det han skriver.
Det var det.
Då blir Annika Strand väldigt upprörd och skriver hon: vad är reaktionerna? En moderat jämför transpersoner med funktionsnedsatta, i och för sig väldigt duktiga idrottare. Jag är före detta social- och idrottsminister. Häpnar över bristen på reaktioner från både media och politik. Är detta okej från en av våra främsta folkvalda?
Det hon gör här är ju hånar alla med handikapp.
Alltså hon trampar ju klaveret.
Ja, hon är ju riktigt borta här.
Alltså jag blir ju för vad han säger så här: ja, varför inte låt dem tävla i sin egen grupp med dem i Paralympics, varför inte?
Ja.
De har ju någon form, vad går gränsen på funktionsnedsättning? Mm. Någonting har de som är problem ju.
Och det får inte heta funktionsnedsättning längre heller.
Vad heter det nu då?
Det heter
funktionsvariation.
Ja, just det, så är det. Precis. Okay. Och det här är ju en variation.
Absolut.
Så att och det är ju ingen som klassar ner det, utan det är rätt, vad heter det, vad ska man kalla det? Alltså det är ju en prestation av de som har blivit har proteser och alla möjliga olika typer av nedsättning. Jag måste använda det.
Paralympics är superkul att titta på.
Att de gör de här prestationerna är ju fantastiskt. Att man också har de här tävlingarna så att man kan visa hur bra man kan prestera även om man har de här avvikelserna. Så att säga. Jag tycker det är fantastiskt. Så att ta in trans där, det tycker jag inte är ett dugg nedsättande.
En moderat jämför transpersoner med funktionsnedsatta, skriver hon. Alltså.
Men det är så mycket specialfall nu så att det går inte annat än att trampa i klaveret när man går in på de här frågorna.
Ja, precis. Jag är lite för okunnig om vad Paralympics står för. Vad står para för?
Para betyder väl för, inte?
För.
Nu är det engelska, men det är ju på gammal svenska så är det ju handicap OS.
Ja, just det.
Alltså de som har avvikelser på ett eller annat sätt och inte kan delta i det vanliga OS helt enkelt.
Ja, alltså det är ju alltså Annika Strandhäll, antingen så spelar hon dum eller så är hon dum.
Vilket tror du?
Ja, jag vill inte uttala mig om det. För att det är inte det som är Hanifs poäng här. Han hade ju kunnat kalla det för, han hade ju kunnat stryka para och bara att sätta de här personerna i en egen olympisk kategori. Han hade inte, det var inte grejen att de ska tävla mot funktionsvarierade, utan det var ju att de får en egen kategori.
Där.
Ja. Så att hon missförstår ju hela.
Nej, det tror jag inte. Du är så snäll.
Hon ser som socialdemokrat ner på de som har olika handikapp, som jag fortsätter säga. Alltså hon ser ner på det. Hur Kan man göra det?
Hon är ju...
Om man amputerat benet, ja, skulle man vara mindre värd för det? Jag fattar över
huvud taget. Hon är ju före detta idrottsminister, säger hon.
Ja, jo.
Det är det har med saken att göra.
Det är så dumt så att... Ja.
Ja, jo, det blir ju konsekvensen, absolut. Ja. Ja, det finns ju två...
Det är ju det som gör det så fullständigt galet.
Ja. Ja. Nej, men det är, jag förstår inte riktigt poängen med att hon är fortfarande ute på Twitter och härjar.
Nej.
Men så vill jag bara säga i den här diskussionen. Alltså, hon bara reagerar, ja, instinktivt och känslofullt, som jag brukar säga.
Och så ska hon spela god här och så blir hon en ond.
Ja, verkligen. Hon ska spela god så blir hon ond. Det är helt rätt, ja. Och hon vurmar ju mycket för den här frågan. Transfrågan är hennes starkaste kort. För att inte glömma bort vad hon och Alice Bah Kuhnke, de var ju hårt drivande under 2018 med det här. De gick ut stenhårt med att Sverige skulle vara i framkant när det gäller transpersoners rättigheter. Och de försökte ju få igenom det här förslaget att man skulle få byta kön redan när man var 15 år. Och riksdagen var så nära att rösta igenom det. Och det stoppades, tack och lov, för nu tror jag det är 18 år. Och nu efteråt så har det ju kommit, och det blir, jag tror det var 1500% ökning bland flickor på könsbyte mellan 2008 och 2021. Och det har ju visat sig efterhand att det har varit väldigt traumatiskt för många av de här flickorna.
Och så undrar man varför köerna till barnpsyk och ja, det här ökar. Va? Alltså det sätter ju en enorm konstig press på liksom barn.
Och det har ju visat sig att många av de här flickorna har ju haft koppling till neuropsykiatriska diagnoser som man inte tog hänsyn till. Det är fruktansvärt det här.
Där har faktiskt Uppdrag granskning SVT gjort flera mycket bra program där de har gått till botten med det här och kommit fram till att det finns i de här utredningarna då som låg till grund för det där att riksdagen höll på att halka på det där, som är rent felaktiga, helt ovetenskapliga påståenden om att allt möjligt. Så. Jag ska inte gå in på detaljer, men alltså det är en aktivism kring den här frågan som jag inte förstår.
Nej.
Den är som om den skulle vara laddad på något märkligt sätt. Alltså i USA förstår jag ju att man har diskussion om rasism med tanke på att det har varit slaveri och enligt lagstiftningen så att man kunde sälja människor. Va? Även om det nu är väldigt länge sedan. Så där finns ju en grund för den typen av diskussion. Men här finns ju ingen grund för att vissa människor har blivit oerhört systematiskt och sidosatta. Det finns ju inte.
Men det här med unga personer som vill byta kön, det anknyter lite grann till vårt första ämne idag. Att man kanske inte lyckas boxa in de här unga i någon mall. Utan de får glida ut och de får vara precis som de vill. Och de sådär. Jag tror att vuxenvärlden kan behöva styra in individer lite mera än man gör idag, för att inte trampa i klaveret. Själva grunden, jag missade sådana här spetsfundigheter att hon gör bort sig så, utan jag tänker mer på så här grundfrågan, vad tycker Annika Strandhäll egentligen? Tycker hon att det är rätt att den här Lia Thomas ska få tävla med kvinnor?
Det tror jag hon tycker.
Ja,
det är hennes grundtanke. Det är därför hon skriver så här dumt.
Just det.
Hon använder sin reptilhjärna här nu.
Och det är ju huvudlöst. Alltså det är ju helt vansinnigt. Jag harvar lite grann division 3 i tennis här då. Och det är inte kul.
Du kanske ska börja i dam.
Det är det jag tänker nu här. Det går direkt upp i
serien. Erika! Hej Erika!
Tyvärr kanske när jag lägger tennisracketen på hyllan så kanske man vill återgå då till den personen.
Men Annika Strandhäll, hon säger också det avgörande i transdiskussionen, det är självidentifikation. Så att du är helt rätt på det här, Erika. Känner du som kvinna? Kör!
Så fort jag går in på tennisbana så börjar det börjar liksom en gnagande känsla där av att jag är född i en...
Men vad jag tycker mest upprörande i den här transdebatten, det är ju att helt plötsligt är det legitimt att bara trycka ner alla kvinnor. Den här 100-åriga debatten och kämpande som vi kvinnor har hållit på med här, Du är helt plötsligt bara bortblåst. Helt bortblåst. Och till och med nu så ska de döda hela damidrotten.
Mm. Nej, det är gud. Alltså, hon som kom tvåa då, eftersom den här Thomas vann, är från Florida. Och Floridas guvernör, DeSantis heter han. Han har utnämnt henne till segrare av den här tävlingen.
Ja, vad bra.
Så hon får en viss upprättelse. För det är ju det som är konsekvensen här. Alltså att en kvinna på traditionellt vis då, om man måste definiera det, blir ju sidosatt här. Hon hade ju vunnit om inte en person med manliga kromosomer hade fått tävla.
Mm. Ja. Låt oss ägna oss åt schack istället.
Ja, just det.
Men det finns ju faktiskt sporter, ridning till exempel, som jag har pysslat med väldigt mycket. Det funkar alldeles utmärkt. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnliga ryttare. Mm. Så det finns ju faktiskt sporter där. Och segling går väl nästan, inte riktigt, va? Man måste vara lite tyngre för att klara av segling, eller? Det fanns ju i tjejbåten den här Whitbread till exempel.
Mm. Mm. Ja, nej, men
så vissa sporter är absolut möjligt med bägge, eller alla möjliga kön då, eller hur?
Mm. Man kan väl också säga det generellt, att den manliga klassen är ju egentligen en öppen klass. Alltså det är ju helt, om en tjej skulle vilja ställa upp.
Du menar alla sporter? Ja.
Ja, precis. För att jag vet att det var någon kvinna som var hockeymålvakt i ett herrlag.
Just det.
Ja,
Just det.
Mm. Och det var ju helt okej. Okay. Men tvärtom, att ett tjej- eller damlag skulle ha rekryterat en manlig hockeymålvakt, det hade ju inte varit okej. Så att i någon mening så är den manliga klassen en öppen klass egentligen, icke-könsbunden. Men det är ju väldigt få sporter som kvinnor, på grund av lägre fysisk förmåga, då, kan hävda sig.
Men vi har ju samma diskussion i Sverige inom gymnastiken. Där har de också pratat om att man ska få de som ställer upp för att fundera själva på vilket kön man tillhör upp till en viss ålder.
Upp till en viss
ålder? Alltså ungdomar får bestämma själva vilken ålder, vilket kön man vill tävla i.
Aha.
Oh, intressant.
Ja, det vet jag inte om det.
Innan puberteten så kan det ligga någon form av biologisk grund i det, i och för sig. Men vad är det för poäng? Vad vill man åstadkomma? Lille Kalle får tävla bland flickorna, och sen när han kommer in i puberteten så måste han flytta tillbaka till killar. Det är jättemärkligt.
Om man ska göra någon deklaration här, biologin är den är. Det går inte med politisk ideologi ändra på den. Sen kan man känna att man inte känner sig, eller man känner sig bättre om man får uppträda på ett annat sätt och agera på ett annat sätt. Ja, då får man väl göra det då, men det innebär ju inte att man ska kunna gå in i officiella sammanhang som i en simtävling eller det, och kräva att man ska få agera på det sätt som man själv känner. Det är ju liksom en helt annan sak. Va? Det är den här aktivismen som har spårat ur fullständigt. Det man ska säga, det är ju att alla har samma rätt att förverkliga sig själv och så vidare. Men det betyder inte att man ska ändra på massa regler kring sporter och allt möjligt. Utan de är som de är, och biologin är som den är.
Men hela debatten är så motsägelsefull, för att alla pratar så gärna om jämställdhet och det ska inte vara någon kön och alla ska vara lika. Men så helt plötsligt kommer vi till det här. Mm. Då ska man känna sig som en kvinna. Då är det jätteviktigt att han eller hon då får känna ett nytt kön. Mm. Så det är
så motsägelsefullt.
Ja, det går ut över någon annan, plus att hela debatten blir motsägelsefull.
Mm.
Det är ju som pensionerna, vi begriper ingenting.
Jaha, var det dags att avrunda då kanske?
Det var det, va?
Ja, och jag kan ju dra lite grann om våra planer. Vi tänkte kanske göra någon avslutningstrudelutt, ändra på den. Och kanske någon information om programmet och lite uppmaning och tipsa om oss till vänner och bekanta och sociala mediebekanta.
Den där uppmaningen som vi hade ju den i början där, att man kan ju mejla till oss och lämna synpunkter och så vidare.
Ja,
sprida, dela.
Och hur mejlar man?
Jag är lite försiktig med den mejladressen för att jag har inte riktigt tid att kolla mejlen lika ofta som förut. Nej, Twitter har börjat ta över mycket av min fritid.
Okay, men det är ibland, alltså samtidigt samtiden.nu.
Repetera en gång till.
Samtidigt samtiden.nu.
Bra.
Ja. Men gärna kommentera på YouTube, dela YouTube. Det går inte att kommentera på poddar på samma sätt. Men ibland gör vi lite Facebook-inlägg.
Just det.
Så att det kan vi försöka göra efter varje avsnitt, om du orkar.
Ja, det är precis det, är det där hinna med. Jag har blivit lite, hamnat lite efter i rapporteringen där, men det ska jag göra. Och det finns ju på samtidigt.nu finns en egen rubrik för poddar där alla avsnitt finns, så att det, där kan man gå in och leta.
Bra, nej men det är alltid kul med lite kommentarer i sociala medier, men jag får säga som Henrik Jönsson säger, håll god ton, eller jag kommer inte ihåg vad han säger. Jag tolererar inga påhopp eller rasism i mina kommentarsfält. Så tänk på det. Ja, och i övrigt så lämnar jag över ordet till vår nya programledare som får äran att avsluta.
Ja, då säger jag att tack för idag, och vi är på återhörande inom
nästa torsdag. Ja, precis.
Just det, precis. Det är ju en gång i veckan nu. Tidigare var det två gånger i veckan. Så,
då hörs vi igen och ses igen.
Det gör vi.
Tack för
absolut.
Oss.
Absolut.
Hej.
Hej då!